Vad blir du riktigt, riktigt glad av att se eller vara med om? Det är ju förstås väldigt olika och kan ju skifta lite. Och är lite olika sorts glädje och sådär. Men jag blir ju otroligt glad över när solen tittar fram och så får man köpa en glass. Alltså, det är svårt att slå det i den där vardagsglädjen eller vad man säger. Eller när man får mötas, får träffa vännerna som man inte sett på länge eller familjen. Alltså, otroligt roligt tycker jag. Skapa glädje hos mig. Kan inte ni vända er till någon jag är nära? Någon kanske behöver hoppa lite åt sidan för man sitter lite glest sådär. Men nämn för någon någonting du blir glad över. Det kan vara något helt annat. Du kanske gillar musik eller... Ja, men nämn någonting du blir glad av. En minut. Ja, ska vi se. Jag har ingen mick här, men ni får tänka att jag bara vill höra lite här. Är det någon här ganska långt fram? Är det någon... Vad blir ni glada av? En god måltid. Bra. Jag med. Är någon här? Vad blir ni glada av? Syskonbarn. När man bara ser sitt syskonbarn eller får sitta bredvid det. Såklart. Vad roligt. Det skapar glädje. Lite längre bak, är någon här som har någonting ni blir glada över? Ni blir glada av att se varandra i kyrkan. Ja, men det kan verkligen skapa glädje när man får mötas. Särskilt så här när man inte har setts på länge. Några av oss brukar ju mötas här i kyrkan. Och Bibeln säger att det är glädje i himmelen. När en enda person vänder om. En person som har varit någon annanstans, haft andra tankar som vänder om. Det skapar glädje i himlen. Och ibland när vi tänker på de där stunderna i vårt liv, då vet vi att det har varit allvarsam stund. Vi kanske har känt när vi har gått fram i kyrkan eller på ett läger eller när vi har tagit en promenad. Några av mina viktigaste beslut och stunder i mitt liv har ju varit på en promenad där jag har bett till Gud. Det har varit ganska allvarliga stunder ibland. Men kanske har du, precis som jag, ändå känt en strimma av glädje. För det kan ju vara så. Det kan ju vara olika känslor samtidigt. För det är glädje i himmelen. Och nog vore det konstigt om man inte känner någonting av det. Den här texten som vi fick lyssna till innan. Den är ju på ett sätt hela mänsklighetens situation. Så förstår vi utifrån Bibeln. Det är som att säga en sammanfattning av allas vår situation i livet. Men så är ju berättelsen formad, berättad så personligt med en person. Och miljoner och åter miljoner människor runt om hela jorden och i alla tider har hört berättelsen, har läst berättelsen och förstått. Det är jag. Placerat in sin egen bild i den där sonens ansikte. Det är jag. De som lyssnade till den här berättelsen, de förstod direkt vilka personerna var. Fadern, det är Gud. Sonen som ger sig av, det är någon som handlar fel på många, många sätt. Sen har vi en annan son, han som är hemma. Här har vi ju en lyssnarskara, för Jesus vänder sig till några särskilda. Jag ska visa. Här har vi det här kapitlet, kapitel 15 i Lukas evangeliet. Och det är inte meningen att ni ska kunna läsa, så ni inte tror att jag inte förstår att ni inte har örnblick. Så. Men i början här så finns sammanhanget, och det är ofta väldigt intressant att läsa tillbaka när man har en text och se vad för sammanhang den här texten står i. Och då står det så här, just den här delen innan liknelsen. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Och sen så berättar Jesus tre liknelser. Det är det där fåret som försvinner. Det är det där myntet som tappas bort. Och de här berättelserna säger någonting väldigt viktigt om Gud. De är ju lite olika, men alla tre berättelser har gemensamma drag. Någonting är borttappat och det återfinns. Och det skapas glädje, enorm glädje när det återfinns. I någon av berättelserna kan man nästan tänka vilken oproportionerligt stor glädje det blir för det här. Men det är meningen att vi ska se glädjen när vi läser texterna. I den första texten är det en av 100. Sen är det en av 10 mynt. Och i den texten som jag predikar om idag så är det ju en av 2. Sonen, han går ju till sin pappa och vill ha ut sitt arv. Det var inte alls normalt. Ingen av dem som lyssnade, de där fariseerna som är några av åhörarna, ingen av dem liksom nickar instämmande och tänker: ja, så gör man. Nej, inte alls. Konstigt då och superkonstigt nu. Den här berättelsen måste verkligen ha gjort att man lyssnar med nyfikenhet. Vad ska hända? Pappan går ju med på det här märkvärdiga önskemålet. Han accepterar att sonens vilja får gälla. Och vi som lyssnar idag förstår ju att kärlek bara kan existera i frihet. Det går inte att tänka någon annan typ av kärlek. Jesus berättar i liknelsen och förklarar att den där yngsta sonen, han spenderar alla sina pengar på allt möjligt, allt möjligt. Han konsumerar det ena och det andra, och till slut händer det som alltid händer när man lever på det sättet. Han lever över sina tillgångar. Pengarna är slut och det finns ingen möjlighet att anmäla sig till programmet Lyxfällan eller att anmäla sig till skuldsanering som man kan göra idag i vårt samhälle. Det finns inga sådana möjligheter. Han får söka jobb. Och till råga på allt så berättar Jesus att nu är det hungersnöd också. Det är bara elände på elände. Hungersnöd är inte så många av oss som har fått vara med om, som tur var. Men lågkonjunktur, det är nog det som ligger närmast vad vi har fått vara med om. Vad tänker in det och dubbla det? Eller fyrdubbla, kanske 100 dubbla det. Hungersnöd i landet. Och han får ta jobb och vakta grisar. Och det är ett bra jobb. Jag har släktingar som har jobbat med det lång tid. Det är ett bra jobb. Men vid den här tiden, när Jesus berättar liknelsen och på den platsen, så är det här, det är inget bra jobb riktigt. Det är som att understryka hur långt ner han nu har fallit. Han behöver jobba med grisarna. Det är nästan tabu i det samhället. Det är ju ett orent djur för en jude. Och så får han inte ens äta maten som de har. Alltså, hänger ni med? Det bara läggs på. Och lyssnarna, åhörarna, de måste lyssna med fascination över berättelsen. Vi har ju fariseerna, de är några av dem som lyssnar på liknelserna. Vi har ju lärjungarna, de hänger ju alltid med Jesus. Men sen står det ju i början av det jag läste att det är de där tullindrivarna och syndarna. Det är de som är upphovet till att Jesus börjar berättelsen. De följer efter Jesus och lyssnar. Några av dem är nog där någonstans och lyssnar. Okej. Han har hamnat i stor misär. Och nu skulle man kunna tänka sig att berättelsen slutar. Det skulle kunna vara ett slut på den här berättelsen. Se som det går för den som väljer fel. Så skulle sensmoralen kunna vara. Men den slutar inte. Berättelsen fortsätter. Det är tur. Det är så gott för dig och mig. Oss alla. Den fortsätter. När livet är som svårast så stannar han upp. Och det står att han kommer till besinning. Det finns olika svenska ord. I grundtexten står att han kommer till sig själv. Det kan man ju känna igen. Några gånger i livet, eller ganska ofta, så har ni när någonting hänt i ert liv liksom stannat upp. Och så får man börja fundera på, vem är jag? Hur tänker jag egentligen? Vad vill jag? Han kommer till sig själv. Och här behövs det ju en kursförändring. Det kan det ju vara på det sättet i livet när man kommer till en kris. Vi tänker ju ofta att det är det värsta som hänt. Det känns ju så. Du har kanske någon gång önskat dig bort, på allt sätt bort från det där svåra. Det behöver ju inte heller vara så här som i berättelsen såklart. När man stannar upp. Det kan ju vara något annat i livet som gör att man får stanna upp. För en kristen så är det en så viktig plats när man får stanna upp. För sonen kan ju inte bara liksom smyga hem så här. Komma hem till huset där han en gång har vuxit upp. Och börja med arbete av något slag. Sitta där i kökssoffan, luta sig tillbaka och hämta vatten eller vad man nu gör på den gården där man bor. Han kan inte bara fortsätta som inget har hänt. Han måste stanna upp. Och det verkar som att det också måste finnas en ärlighet, uppriktighet gentemot pappan. Det finns ju som en del i berättelsen. Det tycks vara en viktig aspekt. Och så kanske du finns här som vet att det här behöver du göra. Eller som vet att du har någon i din närhet som du ofta tänker på och ber för. Nu får du vara med och lyssna vidare på berättelsen. För jag tycker den här texten är så otroligt vacker. Och jag tänker mig att fadern går ut mot, kanske är det en sluttning ner vid åkern där som man ser långt, långt, långt. Mot horisonten där vägen går. Så att han kan se på långt håll. Och så står det ju så här. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Och han fylldes av medlidande. Och sprang emot honom. Och omfamnade och kysste honom. Pappan kan inte sluta att älska. Och älska och älska sitt barn. Även om sonen har glömt eller förträngt, struntat i allt som har med pappan att göra, så kan inte fadern vare sig sluta att älska eller glömma sitt barn. Den här liknelsen kallas ju, vi talar ju om den som den förlorade sonen. Men ett ännu bättre namn på berättelsen skulle väl vara liknelsen om den ständigt öppna fadersfamnen. För berättelsen har ju störst fokus på faderns kärlek. Faderns kärlek som är så enorm, som är så passionerad, som förändrar allt, som vi häpnar inför. Sonen kanske har efter all tid med sus och dus, lite svaga minnen av sin far och sitt hem. Men fadern har en iver och längtar efter sin son. Och på ett sätt är det här, som jag sa innan, en berättelse om hela mänskligheten, men också över oss i Sverige. Vi i Sverige tycks ha glömt Gud. Vi lever över våra tillgångar, långt över dem. Men Gud lever och verkar med en explosiv kärlek och längtan efter oss. Vi svenskar kanske inte så ofta tycks tänka på Gud. Men Gud tänker hela tiden på varje människa, också oss svenskar. Också de du har i din närhet, på ditt jobb, på din gata, här omkring. De som en gång har varit med i scouter, varit med i någonting i kyrkan. Fadern längtar och längtar, älskar och älskar. Den här berättelsen har ju lästs av människor i generation efter generation. Och man har fått höra om Jesus när han talar om Guds kärlek. Att Gud väntar på oss. Att du alltid är välkommen tillbaka. Och att Gud aldrig kan tvinga sig på någon. Gud väntar och vet, som jag sa innan, att kärlek bara kan existera i frihet. Sonen, han måste själv ta det där valet. Och vi som är föräldrar och har barn som vi följer i kyrkan, eller vi som är ledare, vi kan ibland tycka det är frustrerande. Eller du som är barn och har en pappa eller mamma som ännu inte är kristen. Vi kan ju känna att det gnager i oss. Men det här är en god oro som vi kan forma om till bön. Du kan vara med och tända idag igen för dem du har i din närhet. Fortsätt att be. När Jesus talar så är fokuset på hur stor kärlek som Gud har. Och trots allt som har hänt, i exemplet i den här liknelsen, så finns det ju sånt som vi inte tycker om att tala om. Han har kanske varit med prostituerade, det står ju så här. Han har levt ett liv som är bortanför allt vad heder och rimlighet är. Men trots det så omfamnar fadern sonen. Så stor kärlek har Gud för honom i berättelsen, och för dig, för dem du har i din närhet. Vad finns som kan vara ett hinder för Guds kärlek? Inget. Vi kan sätta upp de där hindren. I våra tankar så kan det vara som murar. Men när vi får höra det här så kan det bara få rasa. Gud vill möta dig, de du har i din närhet. Och det spelar ingen roll vilken situation vi har hamnat i eller är just nu. Den här historien är så otroligt fantastisk. Jag använder den vid så många olika tillfällen. Jag kan den, många av er kan den. Jag berättar den nästan varje gång när vi har dopsamtal. Jag utgår från olika delar i den här berättelsen. Jag såg ett evangelisationshäfte en gång som jag brukar använda. Och där delades det upp de olika delarna. Otroligt bra undervisning. Från Torsten Åhman. Han var min mentor också under en tid. Jag tycker han är och var jättebra. Otroligt bra. Vid ett tillfälle så är det är några år sedan nu. Men så är det en av dem som jag talar med som säger, det är en kvinna. Jag är den förlorade sonen som har fått komma hem. Säger hon. Fantastiskt. För inte så många månader sedan så talade jag med en muslim som har börjat ta olika mediciner eller narkotikapreparat. Och vi stöter ihop med varandra och så pratar jag och så använder just den här berättelsen. Den här berättelsen har en sån möjlighet att nå in i människors hjärtan. De förstår den här texten. I olika kulturer, man förstår den här texten. Otrolig berättelse.
någon som har vuxit upp i en kyrka. Det var inte många månader sedan jag använde den här i ett telefonsamtal när jag pratade med en god vän. En otroligt bra berättelse. Den slutar inte det jag tidigare sa när allt var elände. Den fortsätter fantastiskt. Vilken berättelse. Fadern ser sonen på långt håll. Han fylls av medlidande. Och så går han utanför alla normer som vid den tiden finns. När han springer och möter honom. Uttryck för hans omedelbara intensiva kärlek. Hur blir det då med rättvisan? Det finns någon hemma i huset som vill att det ska gå rätt till. Ska det inte vara rättvist? När vi hör den här texten så är det säkert fler av oss, jag tror det. Jag känner så. Ska det verkligen vara så här lätt? Ska det inte vara rätt det som är rätt? Ordning och reda. Går det inte för lätt nu? Men Jesus tar inte lätt på det som har blivit fel och det som är synd. Och därför lät han sig själv spikas upp på korset. Synd är synd. Det som är smärta är smärta. Och allt det tar han på sig när han bär upp korset mot Golgata. Och på den där kullen spikas upp på korset och betalar din och min skuld i sista öret. Och därför kan fadern sträcka ut sina armar och säga välkommen. Han behöver inte ens fortsätta den där meningen som han har övat på vägen. När han ska be sin fader om förlåtelse. Det är inte onödiga ord. Det är bra att formulera dem inför Gud i sin bön. Men faderns kärlek är så stor så han kan inte säga alla ord han har planerat. Här skulle berättelsen kunna ta slut ännu en gång, eller hur? Men så fortsätter den. Och fariserna, de lyssnade med spända öron. Och jag tror att de andra åhörarna också var nyfikna på vad skulle hända. Sonen som varit hemma ställer frågor om hur allt detta är möjligt. Och det är lätt att se de där fariserna framför sig. Men det kanske också är så att några av oss känner igen oss i det där. Vi kanske inte hör till dem som har bett oss ut på olika äventyr där vi vet att det hade skadat oss. Vi kanske känner igen oss i deras funderingar och tankar. Det tycks i liknelsen som att fariserna, trots att de har varit hemma, ändå inte har förstått vem de har alldeles nära sig. Och Jesus säger i liknelsen. Ska vi se om vi får den här texten som är så otroligt vacker. Mitt barn, säger fadern till hemmavarande sonen. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Välkommen hem. Välkommen hem du som har tagit steg åt sidan. Och välkommen hem du som behöver återupptäcka faderns kärlek. Du bor i ett hem, vill Jesus säga. Så nära fadern. Har du sett det? Inte lagar och regler primärt. Gör goda val. Kärleken är det allra viktigaste. Jag är nära dig. Allt mitt är ditt. Nu ska vi be tillsammans. Tack gode Gud för ditt ord. Och tack gode Gud att du kan tala till oss på så många olika sätt. Och att vi nu i den här tiden av livet Kanske lång tid sedan vi själv döptes. Kanske lång tid sedan vi tog de första stegen mot dig. Ändå vet att vi kan behöva vända oss mot dig på nytt. Tack gode Gud för din öppna famn. Och du ser oss som har lång väg tillbaka. Det känns så i alla fall i oss. Tack gode Gud att när vi bara börjat vägen mot dig så vill du på alla sätt möta oss. Tack för att det märkvärda kan hända att du ser oss på långt håll och rusar mot oss. Gör det, Herre. Låt oss få känna det. Så ser du oss, Herre, som är den där hemmavarande sonen. Gud, gör våra hjärtan mjuka. Herre, låt oss få vara med i festen och glädjen. Tack, gode Gud, för att allt som du har är också någonting som du har tänkt för oss. I Jesu namn ber vi. Amen.